In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Varmt välkomna till Sillypodden. Det är torsdag i inspelande stund. Makoto Asahara heter jag och med mig i studion till att börja med. Välkommen tillbaka Sean O'Brien.
Tackar, tackar för det.
Har du haft en bra tid sedan senast vi sågs här i studion?
Ja, jag har haft, varit uppe tidigt på morgonen nu när det är friidrotts-VM.
Ja just det, du har ju kört på med dig. Alltså, du har ju precis avslutat din arbetsdag efter att du börjat så tidigt så att... Nej, får tacka fint arbete här under morgnarna för friidrotts-VM. Och sen en debutant också i studion i form av Linus Bengtsson. Jättekul att ha dig här, Linus.
Ja, tack så mycket. Kul att vara här.
Vi ska ju prata silly season, men det antar jag att ni har förstått. Att
men det blir toppen.
Ja, det blir bra va?
Inte gått in i fel studio i alla fall. Så att,
Nej, det här är alltså inte då någon av våra andra poddar, utan det är Sillypodden. Det vet ju ni som är här. Vi är också live på YouTube, TikTok. Jättekul att ha er här. Ska redan nu förvarna för att vi får se om det blir en live nästa vecka. Vi måste ju ha folk som sitter på andra sidan kameran där och fixar allting och donar och ordnar allt det där så att ni kan få bilderna härifrån. Det vet jag inte om vi har i sommartiden nästa vecka. Vi får se hur det blir med det. Men just nu i alla fall kör vi live här på YouTube och TikTok. Och också innan vi börjar med någonting. Grattis på födelsedagen Joaquin Sanchez. 41 år idag.
41 år?
Ja. Och har skrivit på ett nytt kontrakt.
Still going strong.
Ah, han är ju fortfarande bra. Det är det som är så sjukt med honom. Han
som
är
ett fint vin.
Ja, det är ett otroligt bra vin. Det måste man säga. Joaquin Sanchez-vinet. Regerande Copa del Rey-mästare. Förlängt med Betis ett år.
Sånt man blir fascinerad över är ju att se hur sådana som kommer upp lite i ålder, lite liknande Zlatan där, hur de anpassar sig via sina kroppsliga förutsättningar. Mm. Man tappar lite i speed, men huvudet finns ändå där. Man anpassar sin spelstil efter det. Mm. Är det imponerande?
Ja, det sjuka med Joaquin är ju att han är ju fortfarande inte så långsam. Och han är ju fortfarande en ytter. Och det är det också, man tänker att en sån spelare ska liksom flytta in med sin spelintelligens och lägga sig in i mittfältsroll och en sån här offensiv mittfältsroll och gå omkring och lalla mest liksom utöver straffområdet. Han sliter ju som en galning på plan fortfarande. Ja, det är otroligt fint att se i alla fall. Ett år till kör han, men det är det sista, sa han nu. Nu får ni ge er, det är det sista.
Ja, då får du sörja efteråt.
Ja, ja det tror jag att alla som följer spansk fotboll kommer göra. Men vi ska inte prata så mycket om Joaquin förutom att han fyller 41. Stora som har hänt senaste tiden måste ju ändå vara Matthijs de Ligts övergång till Bayern München. Den är officiellt klappad och klar. Den kostar en hel del pengar för Bayern München, men de får en otroligt intressant mittback, en ledargestalt som redan i sin debut gick in och satte ett volleymål mot DC United här på försäsongen dessutom och verkar ha fått en kanonstart. Ja, spontana tankar kring Matthijs de Ligt till Bayern München, Linus.
Jag gillar den värvningen otroligt mycket. Fortfarande en väldigt, väldigt, väldigt ung spelare som det är ju en, vad ska man säga, en investering över en väldigt, väldigt lång tid framöver, för känns som att det är väldigt svårt att se honom lämna Bayern nu när han väl har kommit dit inom en snar framtid. Det är väl om, jag vet inte, Manchester City får för sig någonting.
Men
jag tycker att det är en fantastisk värvning och jag tycker att det är en sån värvning som är väl värd de pengarna. För att du får så väldigt mycket i Matthijs de Ligt. Visst att tiden i Juventus kanske inte riktigt var vad man hade önskat utifrån hans stora potential som han visade i Ajax. Men jag tror att det hade kanske mer att göra med omständigheterna som har varit i Juventus de senaste åren snarare än hans förmåga. Och jag tror när han kommer till ett väldigt välmående Bayern så kommer vi se vad han kan, vad han verkligen kan visa.
Sean.
Han såg lite oborstad ut tidvis i Juventus. Nej, men det var en del
Juventus, ja.
Ja, det var en del kort och en del Hans och sånt där som man undrade liksom var har Ajax de Ligt tagit vägen. Men en flytt och en ny chans i en ny liga tror jag kommer göra honom väldigt gott. För det finns ju under allt en ledargestalt utan dess like. Och nu får ställa upp bredvid uppe med Kano och blir ett otroligt fint mittbackspar.
Jag tror att alltså hierarkin i det här mittbacksparet kommer vara mer sund Upamecano är en otroligt skicklig mittback, men inte nödvändigtvis en som dominerar ett försvar eller leder ett försvar. Det gjorde han till viss del i för sig i Leipzig också, där han ledde. Då Konaté hade han ju bredvid sig, som gick till Liverpool och blev andra fjol till Van Dijk istället. Men det finns ändå någon sorts gemensamt ansvar där. I Juventus så kommer du till en klubb där du har Giorgio Chiellini som varit där sedan urminnes tider. Du har Bonucci som har varit med hur länge som helst i gamet. Det är ju två starka röster, starka profiler, och det är inte lätt att gå in i den pondusen som Matthijs de Ligt ändå hade med kaptensbinden på armen som 19-åring i Ajax. Jag håller med om att det här är en jättespännande värvning på förhand. Och det måste jag ändå säga att Juventus värvning de har gjort för att ersätta honom med är också, den blev ju klar väldigt, väldigt fort.
Ja.
Det tog inte många timmar innan uppgifterna kom om att Juventus skulle accelerera sin jakt på Gleison Bremer från Torino. Dröjde inte jättelänge innan han dessutom var officiellt presenterad. 50 miljoner euro inräknat, klausuler. Det var en spelare som vi kommer till Inter-aspekten av det här först, men till att börja med just att få in Bremer till Juventus, det känns som, ja, det var ju ett måste för dem.
Ja, det känns stabilt. En ganska traditionell mittback. Han är stark, han är stor, han är rejäl, han är bra på huvudet. Kan ändå spela boll, tycker jag. Och framförallt nödvändig för Juventus, som jag kollade faktiskt upp innan. De hade bara två mittbackar, och det var Rugani som, och Rugani kommer inte få spela speciellt mycket, framförallt inte nu, om planerna går som de, som Juventus vill att de ska gå.
Ja, så är det.
Men, och sen summan kan tyckas lite hög kanske, men pengar kommer från från Bayern München, så pengar går ut igen. Det är ju så nu för tiden.
Så funkar det.
Och en spelare som kan ligan också på ett helt annat sätt, och kommer från Torino, så befunnit sig i samma stad liksom, behöver inte så mycket anpassning, tror jag. Så jag tror nog att det känns lite gammalt hedligt Juventus, det här. Någonting som jag tycker att de har tappat kanske lite de senaste åren, där de kliver in och bara, ja, men honom ska vi ha liksom. De visar att de är dominanta i Serie A. Vi kan ta vem vi vill.
Köper upp konkurrenterna.
Ja, men köper upp konkurrenterna.
Dusan Vlahovic.
Ja.
Men där var det ju för en annan form av investering och en annan signal på att de behövde ha den stjärnan som kan leda dem. Den som inte fanns i klubben när Cristiano Ronaldo hade lämnat, och man insåg att Ronaldo-projektet inte höll som man hade planerat då. Vlahovic är ju men jag håller med också. Bremer som kommer in här nu. Men det som är intressant här är att han var ju i princip klar för Inter. Eller rättare sagt, Inter var ju igång i förhandlingar. De hade redan lagt upp planen. Okej, man skrinjar, vi kan tappa honom. Men då ersätter vi med Gleison Bremer. Då har man gjort ganska mycket ekonomisk plus på alltihopa. Och du får ändå in en väldigt bra mittback som var en av seriens bättre i Torino-tröjan förra säsongen. Men man vägrar höja priset. Man vägrar gå med på Torinos krav. Man sitter där på 30 plus 5 eller vad det nu var, så nej, vi höjer inte över det. Sen kommer Juventus in i bilden. Juventus kan erbjuda mer pengar till Inter. Till Torino. De kan erbjuda mer pengar till Gleison Bremer. Och då tänker man, ja, men nu måste ju Inter bara desperat höja det här, lösa den här situationen. Bara okej, okay då, vi betalar de där extra 5 som krävs. Och då löser vi affären. Men man sitter där och tänker att nej, men han kommer ju välja Inter. Nej, det kommer han såklart inte att göra när Juventus ringer.
Vad var det slutsumman landade på för Juventus?
50 inräknat bonusar. Och då är det väldigt högt, och då är det många bonusar i det såklart också.
Ja, men det har varit lite trenden den här transfersommaren. Det är väldigt mycket bonusbetalningar som ska in i alla övergångar här.
Ja, det är ingen som har råd egentligen. Nej, ingen som har pengar, det är därför.
Det är luftslott det här.
Ja, det känns lite så.
Ja, nej, men det är ju också att man har sett mycket misslyckade värvningar, och då blir det ju att prestationsbaserade bonusar känns som en naturlig del. Sen behöver det inte vara i den stuk med dem som liksom pratade som först när det kom till Sadio Manes Bayern flytt, när det pratade om Ballon d'Or och 3 år i rad och allt det där. Det kan ju vara realistiska bonusar också. Nu ska jag inte säga rakt ut här exakt hur realistiska bonusarna i Gleison Bremers fall är.
Nej.
Men jag kan tänka mig att en del av bonussumman kanske är ganska svår uppnådd på sikt. En del av den handlar bara om att han ska spela matcher eller minuter till och med. Så att, vi får se. Men oavsett, att behöver en mittback. Jag tycker de behöver en mittback till.
Juventus,
definitivt. Ja. Utan tvekan.
Men tillbaka till Inter.
Ja, tillbaka till Inter. Tillbaka till Inter. Nej, men där, som sagt, de skulle ha haft Gleison Bremer. Nu blir det inte så. Han går till Juventus, då måste de titta om. De börjar titta på Milenkovic i Fiorentina bland annat istället. Också en mittback som pratas väldigt ofta om.
En bra mittback.
Han är en bra mittback, men det också finns en anledning till att det inte har blivit något än. Att det aldrig blir en flytt. Och det är ju alltid det jag känner med vissa av de här spelarna. Milenkovic är en sån som ryktas konstant. Absolut, han är en väldigt bra mittback. Han har gjort det bra i Fiorentina. Fiorentina såg jättefina ut. Är han bra nog för att Inter ska kunna slåss om Scudetton om de gör sig av med Skriniar och byter ut Milenko? Vi tycker att Gleison Bremer känns som ett liksom, bättre alternativ, ett intressantare alternativ, mm. i dagsläget i alla fall. Men oavsett om tittar på det, men samtidigt så verkar ju fansen är väldigt tydliga med, eller de hade en banderoller nyligen bara att Skriniar stannar liksom. De vill inte sälja Skriniar. Chang har sagt att vi tänker inte sälja Skriniar nu heller. Och det här, effekten av det här, liksom hela den här situationen är ju väldigt intressant. För nu är det ju så att, ja, okej, okay, Skriniar drar inte från Inter. Då får inte PSG sin mittback. Då lär inte de släppa Kimpembe. Då får inte Chelsea sin tredje mittback. Vad gör de då istället? Ja, oklart. Och så vidare. Och allting hör ju ihop på något sätt. Och det är någon sorts mittbackspussel som ska läggas just nu. De Ligt till Bayern var en viktig, viktig bit. Det var en stor bit.
Mm.
Men det är många bitar som ligger lösa fortfarande.
Det är fint med de här rokaderna som görs. Något år sedan var det anfallsrokader på alla klubbar. Och nu är det mittbacks. Så vi får se hur det här går. Jag tror inte heller att Skriniar går någonstans i år heller.
Det är min spontana tanke heller. Jag tror att i och med att man ändå missade på Bremer där, så känns det som idiotiskt att vilja släppa Skriniar om man inte har två stycken ersättare som är redo att komma in och speciellt då liksom en mittback med Skriniars kvaliteter och tappa honom, det är ju, ja, då kan man ju, ja, det är ju nästan svårt att utmana Champions League-platserna då, skulle jag säga, för Inter.
Med tanke på vad andra lag satsar, hur exakt de storsatsar. Alltså om man skulle göra skiftet De Vrij mot Milenkovic, det hade jag kunnat mer se.
Mm.
Att man väljer att flytta på De Vrij. Problemet är att han liksom ger ju inte i närheten lika mycket pengar. Till att börja med ska jag inte vara glad att Bastoni inte vill gå någonstans. Mm. Att behålla honom är ett jättestort steg. Sen är det Skriniar, ja man fattar att han har kommit lite i åren, han är 27. Nu kan du få en riktigt saftig summa för honom. Om du kan få de pengarna, liksom lätta lite på det ekonomiska trycket i klubben och sen få in Bremer, det hade ju varit en ganska okej lösning i sammanhanget. Nu frågan är, vilka andra alternativ finns då?
Ja.
Spontant tänker man spela som Pau Torres till exempel, som det pratas, alltså bara ligger lite i skymundan på alla lag som jagar mittbackar. Men vi får se vad allt renderar i, men just nu Inter, man lägger standby på Dybala, som man inte får, som nu är officiellt klar för Roma, ska, alltså, vi kommer till det strax, och då på Gleison Bremer och tappar honom också. Så vi får se hur de ska lösa det här fönstret här just nu. Just nu verkar de nästan mer eller mindre implodera själva, inte det känslan man får.
Mm. Fast man får ju också, för att hitta någon sorts liksom ljus i det här intermörkret, får man ju ändå säga att Lukaku-värvningen är ju briljant business.
Ja, det är...
Så det har inte varit total katastrof, men väldigt mycket katastrof.
Ja, alltså, katastrof kanske, men de håller ju på att dra det här fönstret åt fel håll.
Mm.
Nu är Christian Aslani som kommit in och sett jätteintressant ut, och man har fått på lån ung kille från Empoli. Då har ju Onana på fri transfer. Mkhitaryan är ju en trött värvning, men det är ju ingen dålig värvning.
Det är omedelbar kvalitet.
Ja,
plus kvalitet.
Men det är en väldigt Serie A-värvning, känns det som.
Ja.
Men jag tror att, okej, katastrof kanske var att ta i redan nu. Vi kan ju vänta lite och se vad som händer med Skriniar-situationen innan man ger den stämpeln kanske. Men det är onekligen intressant att följa, just för den då dominoeffekten som du nämner där. Det är väl kanske det mest spännande mittbacksfönstret på väldigt, väldigt länge i Europa. Så att det är ju pigga upp, tycker jag.
Ja, för vanligtvis brukar det vara att det finns brist på bra mittbackar, att man har bara en, exakt, två, och sen så jagar alla de mittbackarna.
Mm.
Nu är det snarare fler mittbackar än vad det finns klubbar,
ja,
som flyttar på sig. Och det finns som att det alltid finns ett intressant alternativ som ligger och lurar efter att du har misslyckats med det ena.
Mm.
Och många som man kan tänkas flytta på bara, alltså Koulibaly har flyttat från Napoli. Bara, nej, det är ju så här någonting som aldrig skulle ske. Koulibaly har flyttat i Premier League. Det har faktiskt hänt. Jag har inte tänkt.
Alltså. Nej, jag trodde inte det skulle hända. Alltså.
Någonsin?
Nej, men alltså, det har gått så många fönster och det har ryktat så intensivt.
Men han kostar inte en miljard.
Nej, inte heller. Nej. Alltså.
Nej, men det som ska sägas då om Koulibaly, som jag tycker att du tar upp där, Sean, att det har ryktats om så länge, det är ju att, enligt mig då personligen, så kommer ju den här transfern 3 år för sent för Chelsea. Jag tycker ju att han är ju fortfarande uppenbarligen en kvalitetsspelare.
Mm.
Uppenbarligen. Men frågan är liksom det långa kontraktet som Chelsea har gett honom. Det ska bli intressant att se följa den investeringen i längden, för han kostar ju både ganska mycket pengar för den åldern han är, men hans lön också. Så det ska bli intressant att se.
Mm. Sen i Chelseas läge nu, så här, de måste ju få in mittbackar. De har ju inte haft behovet av Koulibaly fram tills nu.
Nej, det är sant.
Och det är väl det som också spelar in i det. Och Chelsea har nog råd att misslyckas med värvningen på ett sätt också. Ekonomiskt vis. Sen så här, ja, han kommer ju spela och det ska bli spännande att se hur han akklimatiserar sig till Premier League. Sen är det ju fruktansvärt bra mittback fortfarande. Ja,
han är ju...
Kan man tänka sig att han och hans agent då var så här att nej, men det får bli ett långkontrakt eller inget alls?
Jo, såklart. Såklart det spelar det roll. Ja. För Juventus var ju med i bilden där också och var intresserade. Där tror jag att det har varit svårare för Koulibaly att göra den förbjudna flytten och bränna sitt Napoli anseende helt och hållet. Barcelona var ju en klubb han ville till. Men Barcelona sa ju mest bara sitta, vänta nu, vänta. Vi får se om vi vill ha det, vänta lite. Och de sätter och säger det till alla som
brukar göra.
Ja, som de har sagt till Jules Koundé nu. På det mittbacken de egentligen först hade velat ha före Koulibaly, som var så att liksom Koulibaly satt ju ännu längre bort med en ännu sämre väntlapp i väntrummet där, med en riktigt hög siffra på. Men han väntade inte. Koundé får se om han väntar, för nu är Chelsea tillbaka in i jakten på den skicklige Sevilla mittbacken. Senaste budet ska ligga på 55 miljoner pund. Ett bud som Chelsea tror ska räcka, som Sevilla mycket väl skulle kunna acceptera. Alltså det vill säga i runda slängar lite över 600 miljoner kronor någonstans där. Och Koundé själv vill egentligen till Barcelona, säger de flesta uppgifter. Men samtidigt, hur länge orkar han vänta på att Barcelona ska få ihop pengarna för att de ska göra? För de har inte lagt något bud än. De sitter och säger till Koundé, vi vill ha dig, ha tålamod, vänta, vi kommer lösa det här, du kommer få komma hit, skriv inte på någonting innan vi liksom har hunnit lägga ett bud om att konkurrera. Samtidigt, säsongen börjar snart, Chelsea har varit på tapeten länge, Chelsea har visat intresse länge. Det oroväckande för Koundés del är väl att Chelsea tappade intresset under en kort period där och liksom gick på andra spår och att nu han blivit någon sorts andra val. Men samtidigt, Jules Koundé till Chelsea var en övergång man såg som nästan 90% sannolik inför det här fönstret, nu verkar den bli av. Jag tycker den är fantastisk, jag vet inte vad ni tycker.
Jag hoppas framförallt Koundé bara tar Koundé och Sevilla, ta budet, genomför det, så att inte Barca kan hålla på med det här.
Ja. Men ja, om man ska börja med liksom själva spelaren i sig, så tror jag nog att det är en spelare som skulle passa Chelsea väldigt bra. Det har ju snackats om att man vill gå över mer permanent till en trebackslinje. Och en trebackslinje med Thiago Silva och Koulibaly och Jules Koundé låter ju väldigt aptitlig på förhand, skulle jag säga. Det är ju spännande. Han är ju inte liksom en av de längsta mittbackarna som finns. Han är nog 78, tror jag. Men om man spelar i en trebackslinje tillsammans med två giganter, så kommer inte det vara ett problem. Och jag tror att hans skicklighet hade passat den backlinjen väldigt, väldigt bra. Speciellt då när en spelare som till exempel Aspilicueta har lämnat.
Sannolikt lämnar.
Jag tror att det är just den förmågan att kunna spela både till höger i backlinjen och som mittback, tror jag hade passat Chelsea väldigt bra till ett ganska rimligt pris sett till vad spelaren kan prestera.
Nej, det jag håller helt med att han har ju för sig inte spelat så mycket trebackslinje, men samtidigt, det är få mittbackar som kan ta bollen, dribbla 10 man och göra mål i andra, på andra sidan planen.
Precis. Han har ju profilen för att spela en trebackslinje.
Ja, det är exakt, ja, det är exakt. Han har ju profilen för att göra det, som alltså, all logik säger att det hade varit fint att se honom där. Vi har en fråga från TikTok här faktiskt. Koundé till Tottenham hade varit någonting. Ja, det hade det onekligen varit också att se honom i den trebackslinjen, men då tror jag att Chelsea är, han prioriterar nog dem före, och Tottenham har dessutom redan lagt en del pengar. Det har vi för Chelsea också gjort. Och de har plockat in Langley som en kortsiktig lösning.
Ja, Tottenham känns väl ganska kallt. Jag tycker att Chelsea känns väl som det ganska givna, den givna destinationen för Koundé, i med att det finns ett uppenbart intresse och ett bud på bordet och en plats för honom i laget. Så jag tycker att den känns ganska självskriven, och som Sean säger, att det finns ju en ganska given plats för honom i en trebackslinje med de kvaliteterna han besitter. Jag hade personligen tyckt att det var väldigt roligt att se, även fast jag inte sen har mina sympatier hos Chelsea.
Sen har man naturligtvis hade uppskattat att en till klubb går in och snor Koundé framför Chelsea igen då. Även Barcelona verkar ju försökt göra.
Barcelona försöker ju just nu fortfarande. Vi får se om de kan svara på det eller inte, vad de gör. Just nu, det är med i full gång med att aktivera ännu en av sina ekonomiska hävstänger som genom att sälja economic levers, det är ju årets ord i Barcelona. De har alltid ett ord i Barcelona varje år. I år är det levers. För levers, ja, men det är ju de här hävstängerna. Man säljer vissa andelar av diverse saker för att få in liksom kortsiktig cash influx och på sikt då få lite mindre inkomst. De har ju sålt 15% av tv-rättigheter bland annat i 25 år för massa pengar här och nu. Och det här är ju för att kunna liksom täcka de kortsiktiga kostnaderna, kunna registrera vissa spelare, få in inkomsten de behöver för att kunna då registrera nyförvärv man redan gjort och så vidare. Och det är ju levers det handlar om i år. För några år sedan så var Burofax, det var det stora ordet i Barcelona sammanhang när Messi skickade det där. Och jag vet inte vilket år det, förra året så var det väl det här med att annonsera kontraktsförlängningar där du har sänkt lön. Det var ju det som Barcelona satte i system förra det året.
Ja.
Så att det är alltid något nytt. Vi får se vad vi pratar om ett år.
Jag älskar Barcelona så mycket. Det är alltid, det är sommarens underhållning deluxe för mig. Är det. De är fantastiskt underhållande att kolla på.
Och så gör de det otroligt skickligt. Det är ju det också. Ja. De lyckas ju få in de spelarna de får.
Det är nästan lite irriterande hur de alltid... Det är såklart att man har byggt upp sitt varumärke. Och det är smart att utnyttja sitt varumärke på det sättet. För att få in kvalitetsspelare. Lewandowski nu här senast till exempel. Även fast sportsligt så kanske det hade varit bättre för Lewandowski att vara kvar i Bayern. För jag tror inte att Barcelona är i den positionen att de kan utmana Real Madrid egentligen.
Tror du inte det?
Nej, jag personligen tror jag inte det. Jag har svårt att se. Men det är intressant i och med att jag personligen tycker att La Liga var en historiskt svag La Liga förra året. Och det ser
jag det var det.
Med att Real Madrid lyckades gå och vinna Champions League på något konstigt sätt.
Jag är lika förvånad som dig att Real Madrid gick och vann Champions League förra året.
Ja, men det är så här, förra året kändes det som att La Liga, Real Madrid vann La Liga för att det var något lag som var tvungen att vinna La Liga. Något lag kommer sluta etta oavsett vad som hände eller inte. Det var inte för att de var exceptionellt bra som vi såg för kanske 5-6 år sedan. Men jag tycker väl kanske att Real Madrid har förstärkt på ett sätt som jag ser en mycket mer röd tråd i. Till exempel att man hade behov, väldigt starkt behov av en mittback, och så får man in Rüdiger som är fantastisk mittback och gratis dessutom. Aurelien Tchouameni kommer ju bli spännande att se. Nu ska vi egentligen inte prata om Real Madrid, nu kommer jag in på ett sidospår här, men personligen så känner jag väl kanske att Barcelona känns lite väl framtunga med sina 85 forwards som de nu har.
Ja, det finns lite för mycket, vad heter det, offensiv kraft just nu för att hålla alla nöjda. Jag tycker till exempel att Ansu Fati är en sån här resurs som egentligen är den bästa resursen de har.
Definitivt.
Som har fått nummer 10 som man ska satsa på. Det är ju Rafinha-värvningen som jag tycker att det blir väldigt konstigt liksom.
Det som är droppen för dig.
Jag fattar det, men jag får känslan av att det är en liten så här goodwill-värvning. Att man ser, men Rafinha vill ju verkligen hit. Och det finns en aspekt i det här också. Anledningen till att det här gick igenom att Barcelona höjde sitt bud så pass mycket för att matcha Chelsea ska ju enligt uppgifter ha varit för att Deco frånsa sig någon form av agentarvode. För att han verkligen ville få den här övergången genom för Rafinha och för Barcelona. Att han sa upp liksom arvodet, och det var det som liksom på något sätt lyfte över till att okej, vi kör den här övergången. För Rafinha var helt inställd Barcelona. Men hade Barcelona behövt, det känns som att Rafinha behövde Barcelona mer än Barcelona behöver honom.
Barcelona har absolut inget behov av Rafinha överhuvudtaget, enligt mig.
Men där satt så gjorde han väl typ 1+2 i sin första match här nu också. Men
Rafinha är en fantastisk spelare. Och jag älskar verkligen Rafinha. Men och det är ju, jag är väldigt glad för honom att han har fått sin drömövergång. Det är jätteroligt. Men Barcelona har inget behov av Rafinha, för att på den kanten så kan du spela både Ansu Fati, du kan spela Ousmane Dembélé och du kan spela Ferran Torres. Och det är liksom, det är inte tre dåliga spelare.
Dembélé hade väl inte förlängt då dock.
Det var väl typ klart, men han hade inte gjort det. Och det var ju där man tänkte hela tiden, skulle bli Rafinha eller Dembélé.
Nu blir det båda.
Ja, och det är så här, för att Rafinha har inte värvats för att bänkas. Lewandowski, som vi kan ju konstatera det också, Robert Lewandowski, officiellt klar för Barcelona. En av världens bästa forwards, har fått en ny klubbadress. Han ser jätteglad ut, alla i Barcelona ser jätteglada ut. Det har varit så mycket videos och klipp på Lewandowski i Barcelona-kläder. Kul för dem, säger jag.
Det var ett step up på presentationsvideon också från Osman Dembélés kontraktsförlängning också, så det
det hade ju varit helt sjukt om de körde Lewandowski on whiteboard och sen nöjde sig så. Ja. Det var mycket planering på den där videon kan jag säga. Dembélé som sagt, som vi nämnde där också, han, ja, vissa tror att han kommer vara bänkad. Jag ser ju inte att Osman Dembélé ska vara bänkad om han blir kvar. Xavi håller honom väldigt högt. Han har en extremt hög högstanivå. Så att de tre då. Och då ska Ferran Torres, Aubameyang, Ansu Fati bakom det. Och så lägger vi till då Memphis Depay som finns i truppen.
Exakt.
Som de vill bli av med dock. Vi kan ta den frågan här. Mats Finnäng här på YouTube frågar, vad hör man om de utfrysta spelarna i Barca, speciellt Ricky Push? Ricky Push ska väl flyttas någonstans.
Ja, han...
Memphis Depay vill de flytta. De planterade ju Tottenham rykte här nyligen för att, för att bygga upp intresset och hypen kring Depay lite.
Var det Barcelona som gjorde det själv?
Ja, såklart det var. Det var genom spåret. Det finns ingen logik i att Tottenham skulle vilja värva Memphis Depay i det här läget.
Nej, jag tänkte om man vill ändå, för nu kan man väl ändå tänka sig att vissa klubbar vill plocka billigt.
Jo, alltså Depay är en jättebra spelare. Men jag tycker på Tottenhams behov.
Nej.
Tottenhams anfallslinje är ju satt och den är ju så extremt välbalanserad och bra, så att
för de behöver ingen anledning att, liksom, de är ju klara.
Ja.
Mm. Det är möjligtvis en mittback man kan prata om då.
Möjligtvis, men i forwardslinjen så finns det ju,
om Lucas Moura är kvar.
Ja.
Om vi räknar med där då, Lucas Moura och Richarlison, två som roterar in med Kulusevski, Kane, Son.
Det behövs ingenting mer där.
Nej.
Den är ju, det är ju en av ligans, en av Europas bästa anfallslinjer.
Ja, ja, men de behöver inte göra mer där. Det är möjligtvis en mittback som sagt, beroende på hur mycket man värderar Eric Dier, hur högt man värderar Langlais roll han kommer ha när han är inlånad. Romero ser jag som självklart liksom i.
Ja, precis. Och jag tror att Tottenhams ledning där känner sig bekväma nog med att lita på Contes förmåga att producera någonting utifrån liksom. Det är ju det Conte kan. Han kan få liksom vilka spelare som helst att spela försvarsspel. Men sen då dessutom en spelare som vi kanske kommer in på senare då, Jed Spence, som då är klar för Spurs, och så Ivan Perisic då. Så jag tror ändå att Tottenham känner sig så bekväma att vänta på rätt tillfälle för att hitta en mittback där. Men en forward är ju det sista de behöver.
Så tillbaka till Mats fråga då.
Man frågade, tidigare medarbetare på Radiosporten, och känner att det blir för rörigt här inne.
Radiosporten med radion.
Radion var det, men oavsett, ännu mer ordning och reda. Ni gick ju ifrån frågan. Välkommen till Sillypodden, Sean. Här går vi på sidospår och hamnar
i. Men jag känner att jag gillar ju att sitta här med Barcelona. Vi måste reda ut det här.
Ja, men det gör vi ju varje vecka.
Och det är lika spännande.
Ja, men det är så fascinerande att se, för att jag förstår inte. Och jag vet inte om det är kontroversiellt att säga, även fast jag älskar Lewandowski och jag älskar, nu tappar jag bort namnet, Rafinha. Det är ju fantastiska spelare, men det finns ju ingen liksom röd tråd i Barcelonas värvningsfilosofi vad jag kan se, även fast det finns, de har liksom typ 7-8 forwards och de kommer spela med max 3.
Alltså Rafinhas värvning är ju den som sticker ut från filosofin. Lewandowski har ju en annan aspekt i det. Och det är ju att, alltså, om man tittar på vad Jean Laporte har gjort tidigare.
Mm.
Han vill ju bygga ett Barcelona som är att räkna med. Han vill att Barça ska vara en klubb där de bästa spelar i, de bästa vill till. Han har ju otroliga Galacticos-tendenser egentligen, Jean Laporta. Han har ju de ambitionerna och drivet. Vi ska komma ihåg när de värvade Ronaldinho en gång i tiden, att deras första val var David Beckham.
Mm.
Det var den de egentligen ville ha in då. Sen kom Ronaldinho ett andra val, han kom in och det vart ju total succé på alla sätt och vis.
Resten är historia.
Resten är historia så att säga. De jobbar ju tydligt för att bygga upp Barcelonas image och status, och då är en värvning som Lewandowski absolut, jag håller med om, jag tycker det är ett överpris och den åldern och så vidare i det här läget, jag tycker inte de behöver det. Jag ser Barcelona kunna konkurrera om ligatitlar med en anfallslinje bestående av Ferran Torres, Ansu Fati och Aubameyang.
Mm.
För jag det räcker med att titta på förra säsongen, de slog faktiskt det här Real Madrid med 4-0 i ett klassiko. Det är inget dåligt lag, det är ett lag som verkligen har kommit på rätt håll, eller går åt rätt håll under Xavi under våren, och kommer vara med och slåss om ligatiteln nästa säsong. Då kommer man slåss om alla titlar.
Och nu Lewandowski på det.
Lewandowski på det. Och Lewandowski är inte garant för att de kommer vara en av favoriterna till alla titlar som finns. de har värvat in sen liksom så här Christensen, Kessi som har kommit in, det är ju fri, alltså fri transfervärvningar som kommer in positioner de behöver förstärkning. Kessi har egenskaper som ingen annan med mittfältet har. Christensen in också logiskt. Bernardo Silva som de vill ha, det är ju bara utifrån att Frenkie de Jong försvinner. Om de Jong försvinner, det är ju för att de behöver liksom finansiera allt de sysslar med just nu. Ja. Mm. Det som är anmärkningsvärt med Barcelona, det är just det här att de på något sätt riskerar framtida, liksom, framtida ekonomin för att ha ett så pass starkt lag i nuet. Men hela det här, allt de gör just nu är ju helt beroende på att de faktiskt börjar vinna saker. Att det ger resultat på planen.
Ja. Det håller jag med om, mm. och det är ju som sagt, det är ju väldigt, väldigt bra spelare. Alltså Robert Lewandowski, det är ju ja, 25 mål minst garanti. Spännande att se också, han har ju spelat, i Tyskland så spelar man ju bara 34 matcher. Mm. Och har ju ändå, till skillnad från 38 som man gör i många andra av de stora europeiska ligorna, så ska det bli intressant att se hur mycket han kan producera. När han får lite fler matcher också på sig.
Och det roteras, det finns ju bra bänk.
Ja, det är det också, man ja. Kanske bara får spela 34 ändå, ja. Det ligger något.
Men sen, de ska ju sälja Minguesa nu så.
Oscar, ja det är ju backnamn som de som säljer, eller försöker sälja. Jag tycker att det är lite konstigt faktiskt. Det är en sån där typ av spelare som tycker är underskattad. Alltså Oscar Minguesa kunde mycket väl ha blivit deras Nacho. Mm. En spelare som aldrig hade gnällt på att sitta bänk i Barcelona, som de bara hade kunnat plocka in och liksom, han kan spela vänsterback, högerback, mittback. Du behöver ju truppspelare.
Lite som Sergio Roberto typ.
Ja, Sergio Roberto är dock en välavlönad truppspelare. Ja, nu fick han ju dock ett nytt kontrakt med lite inte samma hutlösa lön som tidigare. Och det går ju att diskutera om Sergio Roberto skulle ha haft ett nytt kontrakt sett till vad han har levererat. Men Oscar Minguesa kan spela mittback, kan spela högerback, kan spela vänsterback, kommer aldrig gnälla.
Nej.
Och gör liksom 2-3 plus insatser.
Ja,
men du har han där. Jag ser inte behovet av, du får inga pengar för honom, ska säga
alltså,
dem eller.
Alltså de kan nog mjölka ut en 10 miljoner euro. Det är väl bättre.
Ja, det är bättre. Ja, absolut, men ja. Då.
Men det är det som stör mig lite med Barcelona, för att de har ju liksom alla möjligheter i hela världen att verkligen vara världens bästa klubb. Alltså, i världens
bästa förutom 10 miljarder i skulder.
Ja, men det är det, alltså om man hade liksom byggt det på ett smart sätt. De har ju alla förutsättningar som finns, men så har de ju, jag vet inte om de blev lite för galna med sin egen, eller det blev de ju uppenbarligen med alla värvningar som har sänkt dem. Och det är det som jag tycker personligen är lite synd, för att de har ju den förmodligen mest dragningskraft i hela världen.
Alltså Barcelona och Real Madrid är två klubbar som alltid kommer att ha dragningskraft. Alla spelare kommer alltid vilja spela för dem, oavsett hur illa ställt det är i klubbarna.
Och de har ju utnyttjat det verkligen, det här fönstret har de gjort. Och det, man förstår ju verkligen att det är värt att göra en investering för att fortsätta till exempel ta sig Champions League, för att få Champions League-pengar. Det hade ju varit en katastrof för dem om de hade missat Champions League den här.
Så är det.
Ja, då är det bara att klappa ihop båden alltså.
Ja. Mm. Men det är ju en väldigt, väldigt hög risk som de sätter sig, och det blir intressant att se om de klarar sig. Jag tror att de kommer komma kanske två. Jag tror att Real Madrid kommer ta det personligen, men det ska bli intressant att se också hur Xavi kommer utvecklas som tränare. Det fanns ju ändå väldigt positiva tendenser där förra säsongen sedan när han kom in.
Onekligen. Ja. Nu ska vi lämna Barcelona, tänkte jag. Vi brukar alltid prata så mycket om dem, men jag tyckte nu kastar jag körschemat ut
längre. Premier League.
Vi ska till Premier League, för jag tyckte vi var inne lite på någonting där med Tottenham, för att Jed Spence är ju klar. Och det är ju så att inför det här fönstret sa Antonio Conte, jag vill ha 6 stycken värvningar. Och då, ja, Jed Spence, det är den sjätte. Mm. The Six Spence som de presenterade honom med.
Tungt var det.
Det var ganska bra presentation. Ja, det fanns en fyndighet i det ändå. Så de är ju, det, som vi sa, de är ju klara då.
Ja.
Och jag ser inga problem med den här värvningen, absolut. Det är skillnad på att leverera för Nottingham i Championship på lån och att leverera i alltså Premier League-nivå. Det går att diskutera hans liksom attityd och inställning sett i annat på något sätt liksom, och så vidare och under säsongen, men jag tror att det här kommer att liksom slå väl ut. Det är ju kvalitetsspelare.
Ja, jag tycker också det. Alltså, han är lite, och som jag sa förut, kanske lite oborstad. Men som wingback, alltså, hans frenesi, och han kommer springa och han kommer löpa och han kommer fylla på. Han kommer förhoppningsvis anpassa sig bra till både Tottenham och till Premier League.
Men om jag får slänga ut en fråga till er. Tror ni att han kommer vara en given startspelare direkt i Tottenham? Han är ju väldigt ung fortfarande.
Han är 22 väl? Så ung är han inte.
Men jag tänker liksom,
det värsta är att du faktiskt har rätt på ålder. Det var det jag kom från senast.
99. Nej, jag är nästan säker på att det är 99 eller 00.
För det som
21.
För det som är exakt.
Snart 22.
Och han har ju inte liksom extremt mycket erfarenhet med sig, och Conte generellt sett gillar att förlita sig på mer kanske veteran liknande spelare, vilket då värvningen av Ivan Perisic kommer hjälpa väldigt mycket med, för han kan ju spela både på vänster wingback och höger wingback om man vill slänga in kanske Sessegnon eller Ben Davis eller någon sådan på vänsterkanten. Så det går ju att rotera, men det som är spännande med den här värvningen är att det är en väldigt alltså positionsspecifik värvning som wingback, vilket Conte är väldigt mycket ute efter. Men frågan är ju också, för det har ju snackats om otroligt mycket kring Conte och Tottenham, hur länge kommer han vara kvar? Och Jed Spence känns ju som en värvning för framtiden, men är det en framtid då i så fall där Conte kommer vara kvar?
Alltså med Conte vet man ju aldrig.
Nej.
Och det kan vara så att han vill ha tre nya värvningar efter att de ligger sjua efter liksom halva säsongen. Han får inte dem, blir arg och lämnar.
Ja, han bara skiter i det.
Han drar till PSG när Galtier har tappat omklädningsrummet där.
Ja,
alltså, det kan mycket väl hända, absolut. Men sen så här, Jed Spence nu tror jag är liksom mina sorts rotationssystem med Doherty.
Ja.
Det är väl det jag ser framför mig. Jag tror att man kommer försöka ta bort Emerson på något sätt. Det har inte riktigt funkat. Nej, kan man väl lugnt konstatera. Ja, men du måste hitta någon att skicka till.
Ja,
det är det. Du kan inte bara skicka bara liksom rakt ut ingenstans. Du måste ha en destination för skickandet.
Betis.
Igen, ja. Det hade nog Betis tackat ja till, kan jag säga det, med tanke på att de skulle nog gärna vilja ha in en högerback om Hector Bellerin inte kommer tillbaks.
Mm.
Det är väl Sabali som är första valet där nu. Det måste vara ett tryggt val, men kanske inte liksom piggaste. Så att Emerson dit, det hade nog Betis tagit emot med öppna armar med tanke på vad han gjorde där. Det var ju där enda klubban har varit bra i princip.
Mm.
Så att,
ja, det var det. Ja, det är så lätt att bara tänka på att de som är bra i Spanien är bra i Betis, men han var ju faktiskt bra i Betis.
Det är lätt att säga just Betis också, eftersom att jag skickar alla till Betis så fort jag får möjlighet att göra det. Så att det är väl medveten om själv. Men nej, jag tror att han kommer roteras. Det är väl min gissning.
Ja, men det ska bli väldigt spännande att se i alla fall. För det är uppenbarligen en spelare som besitter väldigt, väldigt mycket talang. Och just wingbacksen i ett kontosystem är ju, det är ju nyckeln till hela hans system på väldigt, väldigt många sätt. De som kan liksom erbjuda den här bredden då ute på planen och så. Så att han besitter ju alla kvaliteter för att bli en fantastisk spelare. Det ska bli väldigt intressant att se vad Conte kan göra med honom.
Tottenham alltså som fortsätter på ett väldigt fint transferfönster, riktigt får vi säga. Och kanske då är klara, om man ska tro i alla fall, den målbild de hade inför fönstret. Hoppa snabbt tillbaka till Rom. Bara konstatera, det har ju varit lite som blivit officiellt. Vi nämnde att Lewandowski har blivit det. Vi har nämnt det i förbifarten att Paulo Dybala också är officiellt presenterad i Roma-tröja. Men vi kan ju stanna tillbaka på den.
Vi tog aldrig upp det.
Vi tog aldrig upp det. Det
som att
vi bara hoppade och så gick vi vidare. Han har fått nummer 21 på ryggen i alla fall. Det finns ju dock det intressanta här nu, förutom att han får det här treårskontraktet och han ser väldigt glad ut, och han sa ju det att också Mourinho hade en stor del i att jag väljer den här klubben, också liksom Romas engagemang och driv och liksom bestämdhet i kontakten med Dybala, och hans agent och Jorge Antun gjorde ju väldigt stor del för att Dybala faktiskt valde det här i slutändan. Men det finns en väldigt intressant klausul i det här kontraktet, sägs det finnas i alla fall.
Okay.
20 miljoner euro utköpsklausul.
Oj.
Lågt är det.
Där, det är ju...
Där Dybala dessutom har en procentandel av.
Så det är ju, frågan är hur länge blir han kvar?
Ja, på ett sätt absolut. Det är ju en otroligt tydlig väg ut om man vill här nu.
Ja.
Men sen är det här är ett otroligt komplicerat kontrakt.
Mm.
Alltså det är en ganska låg grundlön han har i sammanhanget. Jag tror att han får, låg var väl att ta i kanske, men okej, 4,5 miljoner euro per år.
Ja.
Och det är ändå i det här sammanhanget för en sån kvalitetsspelare.
Ja, för en sån kvalitetsspelare så är det rea pris.
Mer, han skulle kunna fått mer i en annan klubb.
Han skulle kunna fått mer, absolut.
Men att om Roma då omförhandlar det här kontraktet, och jag vet inte exakt hur de ska omförhandla det, men vid en omförhandling så finns det liksom inlagt redan någonting, inbakat att klausulen kan höjas. Så att det är ett otroligt komplext kontrakt de har skrivit ut där som de har signat honom på.
Mm.
Så att det är ju spännande att se vad det här kommer innebära sen. Men vi kan ju bara, det vi enda vet här och nu är att Paulo Dybala ska spela i Roma. Och ja, vi var inne på det innan vi började spela in här nu, men wow.
Ja, wow, verkligen. man trodde ju att han skulle hamna i någon riktig toppklubb, men... av någon anledning, som du nämnde Mourinho, så verkar han ju verkligen, verkligen vilja gå till Roma. Vilket Nej, det piggar upp att ses. De har något spännande på gång, Roma med Sagnolo och Cristante och Pellegrini och Tammy Abraham på topp.
Mm.
Så Roma är intressant utmanare i år. Kanske inte utmanar om Scudetton, men kan nog hota högt upp i alla fall.
Ja. Sen också, de har ju något annat på gång med Roma. I form av Gini Wijnaldum.
Mm.
Som ryktas in.
Ja.
Det ser tveksam ut.
Alltså så här, som Liverpool-fan så har jag ju sett otroligt mycket Gini Wijnaldum, och det är ju en spelare som är väldigt intressant på väldigt många sätt. Han är självklart en väldigt duktig spelare, såklart, och är ju, känns som en spelare som hade passat bra under José Mourinho, lite som den mittfältaren som gör precis vad han kräver ute på planen.
Mm.
Han är ju en väldigt, det är en väldigt liksom funktionell spelare som du kan sätta antingen som tia, nu kommer väl Dybala spela någonstans i de trakterna där, men han kan också spela defensiv mittfältare, han kan spela centralt, han kan väldigt mycket. Han var, alltså i Liverpool var han ju bra, men producerade ju inte så mycket som jag tycker att han har förmågan att göra. Men jag tror som en, liksom en funktionsspelare, säger att man kan få honom kanske på lån från PSG, för det känns, jag vet inte.
Du köper inte loss honom.
Nej, du köper inte loss honom. Säger att jag kan få honom till ett rabatterat pris över en säsong. Du har Dybala. Säger att man kanske kan ta sig in på Champions League-platserna i Serie A. Så att det är absolut en värvning som skulle kunna vara väldigt intressant, för Wijnaldum kan liksom, han får liksom ditt mittfält att kugga ihop. Så absolut, jag hade varit väldigt fint att se honom i, jag tycker att Romas tröjor gör väldigt mycket. Alla spelare blir väldigt fina i en Roma tröja.
Det är faktiskt sant.
Så det är spännande om det skulle hända.
Ja, det är, vi får ursäkta alla Lazio-fans som sitter där när vi säger sånt, men det, jag håller ju tyvärr med. Det är ju verkligen så. Nej, vad heter det?
Kan vi slänga in lite Lazio? Balansera ut det.
Vad som händer, ja, för att balansera ut det, det var någonting jag läste om Lazio. Just det, ja, men det verkar ha varit fake news.
Asså.
Mm, det verkar ha varit fake news med Marcello som verkade aktuell för Lazio.
Ja, det hade man ju mått bra av också.
Alltså Marcello i Lazio, ja. Ja, den hade man tyckt om också. Lazio som, de har ju redan värvat från Madrid det här fönstret dock. I form av Gila heter han väl, en ung spelare från Castillan som ska vara väldigt spännande.
Ja,
det är nog de flesta som har missat den, tror jag. Jag vet inte vad han kommer tillföra till Lazio, vi får se. Men Romagnoli har man ju fått in.
Ja,
det är ju värt att notera. Det var en ganska anmärkningsvärd värvning.
Gratis väl?
Ja, hans kontrakt gick ut med Milan, så att det är väl gratis, som inte helt missminner mig.
Locka en lagkapten som han fått vara lite från till.
Som inte riktigt platsar i Milan mer. Nej. Men samtidigt är ju en ledargestalt, en bra försvarare. Bredvid han och Acerbi där i mitten. När Luis Felipe har försvunnit till Betis. Som han har gått på fri transfer. En sån här riktigt bra värvning under radarn också.
Det finns storlek på Betis oväntat mycket utrymme i den här podden. Alltså.
Alla vägar leder till Betis i den här podden.
Så är det, ja. Istället för till Rom, ja. Förra veckan ledde alla vägar, eller måndags ledde alla vägar till Rom. Då leder de till Sevilla, blir det ju då, för att där är ju Real Betis ifrån. Vi kan kolla lite vad som händer på TikTok här också. Fortsätt med sidospåren, det är skärmen med Sillypodden. ingen rad SR-ordning på det här. Nej, vi ska hamna fel, jag har redan kastat körschemat här. Neymar kom den frågan om, det kan vi ta upp, för att det kommer lite uppgifter i Le Parisien att Manchester City ska ha erbjudit Neymar. PSG ska ha kommit med erbjudandet, vi tar Bernardo Silva, ni får Neymar, det låter väl bra. Han vill ju ändå flytta söderut. City ska ha sagt tack, men nej tack.
Helt orimligt svar heller, kan man väl tycka.
Att säga nej,
menar du? Från Citys sida.
Ska vi inte förringa Neymar som fotbollsspelare?
Vi ska absolut inte förringa Neymar.
Nej, förvisso.
Fantastisk fotbollsspelare.
Fantastisk fotbollsspelare, men nej, det... Vad ska ni göra?
Jag tycker det här är kanske halv hot take, men jag tycker han är underskattad och har varit ganska många år nu.
Neymar?
Ja.
Absolut.
Alltså det är väldigt mycket snack om att han lägger sig så lätt och har så dålig attityd och så vidare, men det är också en helt fruktansvärt bra spelare.
Jo, men han får ju
alltså, när han var som bäst i, ja, såklart när han var fantastisk i Barcelona innan flytten till PSG var han helt otrolig, men också när han var som bäst i PSG. Ja, vi kanske inte såg så mycket av honom för att han hängde mest i ligan. Men herregud vilken nivå han håller.
Insatser i landslaget också.
Ja men det är uppenbarligen en av världens bästa spelare fortfarande.
Ja, ja. Om han vill. Nu är han ju kommit i åren och haft lite skadeproblem och sånt men...
ja. Och det är så här, jag köper inte riktigt det här snacket om att han lägger sig för lätt och så. Om man kollar på en PSG-match så ser man att han får sina anklar avsparkade cirka 8 gånger per match.
Exakt. Exakt så.
Är det någon som har sett hans dokumentär eller?
Har han en dokumentär också?
Han finns på Netflix.
En Netflix-dokumentär? Ja. Du syftar inte på hans gästspel i Casa de Papel nu?
Nej, det här var hans dokumentär.
Jag
såg ett avsnitt.
Har du missat Casa de Papel?
Aha. Okej, men det måste jag kolla.
Nej, han är en munk.
Aha. Okej, men...
Nej, jag säger inte mer än så. Det kom det någon säsong som är med i alla fall.
Spoilar inte här.
Han är en munk, är det en spoiler?
Ja, men det är kul att höra.
Jag har inte sett Casa de Papel, så...
Gör det.
Det är kul att höra att han är dedikerad till sin fotboll i alla fall. Och inte håller på med sina sidospår med karnevaler och... Han är, systers födelsedag och allt det där.
Fortnite,
ja precis.
Ja, det är allt möjligt. Neymar,
känns inte riktigt som att han är så peppkompatibel när vi drar igenom allt det här.
Att han inte är så peppkompatibel?
Guardiola.
Ja, alltså.
Jo, men nu sitter jag och tänker, när kom Neymar till Barcelona?
Nej, det var ju, var inte det under...
Det var ju senare, ja. Det var ju senare, men det blir ju liksom så här, allting runt 2010-talet blir bara ett blurr för mig i huvudet. Ja. Men ja, såklart, det var ju lite senare. Men absolut, alltså...
Jag tänkte mest, alltså såhär, personlighet, alltså spelaren såklart, men alltså City behöver ju inte, City är alldeles för smarta för att göra den värvningen. City är tråkigt smarta. De gör allting rätt.
Mm.
De behöver inte Neymar, och det känns som att det bara är snack.
Ja, däremot en fråga från TikTok är, tror ni Neymar hade passat in i Juventus? Jag vet att andra klubbar är intresserade, men ja.
Ja,
garanterat.
Se. Alltså jag tror att Neymar hade passat in nästan i vilket lag som helst, alltså sett i hans kvaliteter. Oj, slår jag till mickarna. Men ja, den hade jag mer kunnat köpa.
Jag håller typ inte med alltså.
Du gör inte det?
Nej, men vi såg hur det gick när Ronaldo gick till Juventus. Varför skulle det gå bättre med en ny fixstjärna där?
För att Neymar är 30 år, tekniskt snabb och skulle kunna spela på en helt annan position där de inte har täckning.
Ja, just så är det.
Laget skulle inte behöva byggas kring Neymar som det behöver byggas kring Ronaldo, ja, så och så
det.
Vidare.
Men det som framgick tydligast för mig när jag såg Juventus med Ronaldo var ju att hela den här harmonin förstördes av den här superstjärnan. Kanske av anledningen att du berättar här. Men, och varför ska man försöka gissa sig, göra så igen?
Jag tror inte de har råd.
Nej, inte det.
Jag tror inte det är aktuellt.
Nej, men det känns, alltså, det beror på lite vad man vill åstadkomma med en värvning av Neymar. Om man går tillbaka till City-spåret som är det officiella ryktet.
Ja, det får kallas ett officiellt rykte på att det kom i Paris igen och publicerades.
Exakt.
Ansett tidning. Ja, mm.
Det är så här, det känns som att det hade varit en spelare som kanske City skulle vara i behov av om man behövde det där sista för att liksom ta dem till toppen. Men City är redan på toppen. De är redan bäst i världen. Så att de behöver inte den värvningen med riskerna som det kommer med.
Och det är oavsett om de lyckas förhandla sig till Mark Kukureya med Brighton eller inte, kan man ju säga.
Ska vi gå in på Kukureya?
Innan vi ska dit, men det blir nog det sista vi går in på innan vi tar lite mer frågor. Men vad heter det, angående Neymar just där, det enda klubb man ser honom att kunna gå till just nu är ju typ Chelsea. Jag vet att vi har varit inne på det här förut, jag tror inte han rör Newcastle.
Manchester. Det hade varit kul, det hade jag gillat.
Jag tror inte han rör dem. Manchester United, om Ronaldo skulle försvinna, kan jag se. Jag kan se Chelsea. Jag ser inte så många andra alternativ.
Real Madrid.
Fel kant.
Ja, ah, just det.
Ja.
Fel kant. Om han var en högerytter hade vi nog pratat om Neymar och Real Madrid, tror jag.
Ja.
Men det är också väldigt dyrt. Jag tror inte Real Madrid och PSG, de kommer inte jättebra överens nu för tiden. De är inte så här jättetaggade på varandra.
Det finns lite ont blod där efter hela Mbappé.
Ja, Mbappé, Super League, PSG är sura för att de inte fick en inbjudan. Nej, det är mycket där nu. Alltså det är ju det som är liksom en hårda rivaliteten. Liksom Real Madrid-PSG är ju en hårdare rivalitet än Real Madrid-Barcelona. Här och nu, ska sägas. Alltså det är såklart naturligtvis inte egentligen, men
Nej.
Det känns som att man hyser nästan, alltså Real Madrid hyser nog mer agg mot PSG än man hyser mot Barcelona just nu, så att det liksom hur fotbollsvärlden ser ut. Det är min gissning i alla fall. Neymar till Villa och få spela med Coutinho för en gångs skull, tycker Filip Wollström här på YouTube-kommentarerna. Jag vet inte om det kanske är så aktuellt heller. då kan vi kräva Europa av Villa, tycker jag. Ja. Neymar också.
Om någon gång.
Om någon gång, ja.
Jag hade velat se Steven Gerrard och Neymars personligheter gå ihop. Det hade varit spännande.
Mm, ja, det hade varit något, om inte annat. Marcus säger, håll isär Bartomeus arbete med Laportas arbete. Ja, det har vi nog gjort från början, tror jag. Josep Maria Bartomeu, tidigare Barcelona-president, och ja, jag.
Självklart. Det, jag vill förtydliga på den punkten. Så jag antar att det var en kommentar.
Ja, det var en kommentar.
Mina kommentarer. Barcelona sedan Laporta kom in. Har ju absolut börjat gå i en stadigare riktning.
Ja.
Det är ju självklart, men det är ju en ganska djup grop att gräva sig ur. Jag säger, det var mer en dröm om potentialen som de hade.
Liksom, det finns inget avsnitt i Lyxfällan som bestått av att, ja, nu sitter vi i skiten här, när man liksom räknar upp de där, vad heter det, sedlarna.
Ja.
Och sen bara, hur ska vi ta oss ur det här? Ja, men du, vi går och köper en bil.
Ja, exakt.
Eller, ja, det gör de i och för sig. De går och säljer en riktigt dyr bil, ja. Och sen så köper de en billig bil för de behöver en bil. Det har man ju sett hända i det här programmet. Men inte att du inte säljer någonting och sen bara går och köper nya bilar. Ja, vi ska ha en ny tv också.
Det brukar vara loppis när de jobbar hårt med. Men det verkar,
ja, och framförallt en försäljande loppis till att börja med, exakt, också. Exakt. Ja, så är det med den. Nej, men Cucurella. Anledningen till att vi pratar om honom i Manchester City är ju primärt för att Oleksandr Zinchenko uppges vara klar för Arsenal. Bara kort sammanfattat, jag tycker det är en helt klockren värvning av Arsenal, måste jag säga.
Samma här. Han kommer ju komma in, och Tierney är ju vänsterbacken, är ju som sagt borta ett gäng matcher per år. Där kommer Zinchenko kunna fylla upp. Han kan kliva in på mitten, han kan köra offensiv mitt, han kan köra sittande mitt. Han kan säkert täcka för Saka på höger mitt också, vika in med sin vänsterfot. Ja. Tvivlar jag inte alls på, för han är så pass spelintelligent.
Mm.
Och det såg vi inte minst när Sverige spelade mot Ukraina, vilket hot han var varje gång han fick bollen.
Så är det. Nej, alltså, nej, precis. Alltså, jag tycker det är en sån här no-brainer för Arsenal. Man tänkte, varför bara tänkte de inte på det från första början?
Ja, jag håller med. Mm. Jag tycker Zinchenko är en fantastisk, väldigt underskattad spelare, tycker jag. Som, han började väl sin karriär som en tia egentligen, om jag minns rätt.
Ja, han, alltså, började som inne mitt, så blev han omskolad i vänster. Ja, back, precis. Under Pep. Mittfältare i landslaget fortfarande.
Ja, exakt. För att Pep gör det Pep gör. Och just Arteta, som jag tror att Zinchenko spelar där när Arteta fortfarande var kvar i City som assisterande tränare, så han vet ju vad han får i en spelare som kanske inte riktigt är i samma behov av i City, en spelare som kan liksom fylla många hål som kan dyka upp, på samma sätt som Arsenal har det behovet av en väldigt flexibel spelare, så att jag tycker att det är en väldigt, väldigt bra värvning.
Också snyggt rävspel av Arsenal. De gick liksom med United, de han mittbacken, nu har namnet.
Nej, de höjde Lisandro Martinez-priset.
De höjde priset, de gick upp där tillsammans med United, och sen drog de sig ur, och så plockade de Zinchenko för ett mycket billigare pris.
Ja, alltså, om det var medvetet att de bara att det var någon sorts liksom rökridå Lisandro Martinez, då är det ett genidrag.
Då är det då han klappar axeln.
Ja, det värsta är att jag tror inte det var ett rökridå, utan jag tror att de genuint ville ha Lisandro Martinez hellre. Och där kan man diskutera, tycker jag också.
Jag vill bara konspirera lite.
I alla fall sett till Arsenals behov, när man skulle vilja Lisandro som en vänsterback. För Uniteds del är det såklart att då får de in en mittback som de hellre vill ha, en defensiv mittfältare. Lisandro Martinez kaliber med den foten han har, absolut. Men i alla fall, City vill ju då värva en ny vänsterback, och de vill ha Marc Cucurella från Brighton, den La Masia fostrade hårfagre vänsterbacken. Men de har erbjudit 30 miljoner pund. Det låter väl rimligt, kan man tycka.
Ja.
Brighton kräver 50 miljoner pund, och då är vi igång.
Ja, inte riktigt lika rimligt.
Helt rätt. Helt rätt.
Om vi ska börja med att diskutera själva spelaren, så känns det som en klockren värvning för City, tycker jag. Ja. Det är en väldigt, om man tar till skillnad från Zinchenko, som vi nämnde innan, kan vara liksom en spelare som kan fylla väldigt många olika positioner, så är Cucurella en specialist.
Mm.
Och det som hade varit fördelaktigt då för City är att då kan man flytta över Cancelo då till den kanten som man egentligen ska spela på. Lustigt nog med Cancelo så är ju han världens bästa, eller en av
mycket bättre som vänsterback.
Ja, men han är en av världens bästa ytterbackar oavsett vilken kant han spelar
men
på.
Men nu tog han nummer 7, så han har inte tänkt att försvara i år.
Nej, det är också väldigt, ja, väldigt
permanent märkt. På mitten, inte bara när sitter anfaller utan även att försvara.
Ja. Ja.
Jag ryggade tillbaks lite när jag såg det, att han tog nummer 7 om jag ska veta.
Han hade tänkt att jobba hem någonting, och det är ju uppenbart. Nu ska jag spela forward.
Nej, i alla fall
Kukureya
då. Vilken säsong han gjorde i Brighton.
Ja,
ändå.
Fantastisk spelare.
Ett mål och en assist, kanske inte så smickrande siffror, men han dominerar sin kant tillsammans med, vad du tror, Sard.
Jag tror Sard är där också. Han fick till och med spela mittbacken trebacks ibland.
Ja.
Och det är en sån här grej som någon har sagt till mig, att Marco Kukureya skulle ingå en trebackslinje. Jag tänkte, men vad håller du på med? Det är Graham Potter, precis som Guardiola för sig idéer.
Ja, och oftast lyckas med dem också. Men ja, ett mål, ett assist, det låter ju, alltså om man bara kollar på pappret så är det ju kanske inte någonting som liksom, vad ska man säga, det vattnas kanske inte när man läser det, men när man ser honom spela så ser man ju verkligen att det här är en spelare som hade kunnat passa väldigt bra in i City, tycker jag personligen. Han blicksnabb, väldigt atletisk, han kommer kunna dominera den vänsterkanten för City, men det är också just det här. Han behöver inte spela varenda match eller, i och med att man har Cancelo till exempel då, eller Nathan Ake om han nu blir kvar, som kan spela där också, och det ger City ett väldigt, väldigt intressant alternativ, och City kommer bara bli bättre, de fortsätter bara bli bättre hela tiden.
Ska vi ta någon mer fråga eller?
Ja, vi ska över på lite frågor. Det väl börjar faktiskt tiden med rinna ifrån oss här nu. Det går snabbt när man har roligt, som man brukar säga. Vi ska titta här, vi har lite frågor på Twitter också. Någon som frågar om Lindelöf i Aston Villa, hade det varit någonting, frågar de på TikTok här. Nej. Ja, det hade han nog, men Diego Carlos, Tyrone Mings, Esri Konsa, Callum Chambers.
Ja, det är en tuff konkurrens.
Jag tror inte att han hade tagit en given startplats i...
Före, han hade nog inte petat Diego Carlos direkt.
Jag tror, alltså,
diskussion på Mings och Konsa.
Men det känns, jag vet inte om man ska se. Jag har väldigt svårt att se varför United inte skulle vilja släppa honom för det första. Men
han kommer inte gå, tror jag.
Nej, det är ju en bra truppspel. Det är en väldigt, väldigt bra trupp mittback att ha.
Jag ser ju vissa lag som borde gå för honom. Alltså, eller försök åtminstone. Och de hittar vi i Italien. Och då tänker jag Juventus.
Ja, det hade varit.
Jag tänker Napoli.
Ja.
Juventus.
Ja, Napoli behöver mittback också. Vi ska ta en Napoli mittback här, för att vi fick en fråga från Kadir Kayan på Twitter. När blir denna kung klar för Napoli? Och då en bild på Kim Min-jae, den sydkoreanska mittbacken kallad Monstret. Han har en Carpe Diem tatuering över hela bröstet. Vi får väl se. Napoli verkar ha problem där. Det är ju Ren som också vill värva honom från Fenerbahce. Ska vara väldigt spännande. Stark, kraftfull mittbackstyp, sydkoreansk landslagsman. Kan ju vara något för Napoli, som även är ute, eller jag vet inte om de skulle ha gjort klart med Östigård, norska landslagsmannen till mittbacks
från Brighton.
Ja, precis, för han var väl utlånad förra säsongen till och med för mig. Han är på väg in till Napoli också. Och de har ju Ramani sen tidigare. Så att det är väl där de jobbar med just nu. Vi ska se vidare här vad vi har för andra frågor. Arvid Svensson frågar tankar om Larreals fönster än så länge, möjlighet att utmana om topp 4. Jag är tveksam så länge man har Alguacil som tränare.
Men vi kan väl snacka om lite Larreal. Vi hade ju lite grejer där.
Ja, det vi kan säga är att Takefusa Kubo,
det gillar du,
är klar. Och det uppskattar man. Jag tycker att det är en jättespännande värvning såklart. Se om han kan verkligen hitta rätt. Nu, han är ju köpt av Real Madrid. Med Real Madrid har en 50% vidareförsäljningsklausul för att kunna värva tillbaka honom sen. Och så har de värvat Bryce Mendes. Det är också en sån här värvning som är riktigt fin, från Celta Vigo. Mohamed Alicho från franska ligan, också ung spelare. Så de håller på att bygga om sin offensiv när de har kastat Janusaj. De har flyttat på Porto till Getafe. Och då får vi se vad som händer med Alexander Isak också.
Ja,
är det ju.
Mondo Deportivo kommer ju med spännande uppgifter i morse.
Mondo Deportivo om Madrid är ju också...
Ja, så är det ju såklart.
Ta med en nypa salt ibland.
Ja, men enligt Mundo då, så Real Madrid var redo att buda på Isak. Men de vill inte lägga ut köpsklausulen, så att de ska skambuda och hoppas att han lite nästan bråkar sig bort eller... tvingar sig bort.
Det är ju en erkänd taktik naturligtvis. Jag har väldigt svårt att se Alexander Isak bråka sig bort från Real Sociedad.
Det är det som skaver.
Det tror jag inte.
Annat.
Det vi ska säga och komma ihåg också att det här är en spelare som faktiskt tackade nej till Real Madrid en gång i tiden för att gå till Borussia Dortmund.
Just det,
ja. Det tror Real Madrid, så långsinta som de är, inte nödvändigtvis så att de har glömt det.
Nej, det känns också som att Isak är nog väldigt benägen att välja liksom de, alltså alternativen, klubbalternativen som är bäst för hans karriär också.
Ja, det är verkligen så skulle jag säga.
Och Real Madrid i nuläget är ju kanske inte riktigt det. Antingen, det har ju ryktats om Newcastle. Mm. Som hade varit väldigt spännande.
Men... Du tycker det hade varit spännande?
Men ja, men jag tycker det. Jag tycker att han hade på det sättet haft... Det är väldigt mycket pengar för Newcastle om man ska se det från deras sida. Och investera i en spelare som... Ja, han hade inte jättebra säsong förra året, men han har ju uppenbara kvaliteter. Mm. Men jag tror att det bästa egentligen bara för Isak hade varit att stanna kvar i Sociedad.
Och det tror jag kommer att ske också. Det här är ju en liten säsong som blir upp till bevis både för Real och Isak, för jag tycker att Real Sociedad har ju stannat still. De har nått någon sorts tak just nu. För det var ju inför förra säsongen man kände att nu ska de börja utmana topp 4 på allvar. Nu ska man se den här bredden i truppen de har och kvaliteten och högsta nivå, att den ska liksom visa sig så att man verkligen kan bli en utmanare. Det gjorde man inte, man gick snarare steg bakåt eller stannade still. Det känns som att de inte har lyckats springa förbi den här nivån som man trodde de skulle kunna hitta efter cupguldet 2021. Så att, och Isak för hans del också efter den här fina målsäsongen, svagt mål i fjol, väldigt liksom medioker säsong. Det är upp till bevis lite för honom, så det är ett vägskäl på många sätt för Real Sociedad, det som kommer skall här nu.
Intressant,
väldigt intressant.
Vi ska se, vi tar någon mer fråga. Vi kan ta lite United, inte mycket att snacka om dem idag. För J. Albin frågar: alternativ om Frenkie skiter sig för United och han bollar upp Fabian Ruiz som ett alternativ som skulle kunna vara något?
Spontant så väldigt intressant alternativ i så fall. Jag gillar Fabian Ruiz väldigt, väldigt mycket. Otroligt bra spelare. Men det beror ju lite på vad United är ute efter, vad United egentligen är i behov av. För att så som jag, vad min personliga åsikt är, så känns det som att Uniteds mittfält kan ändå vara relativt satt som det är just nu.
Den är ändå en ganska kontroversiell åsikt, ja, till...
med förutsättningen att man spelar Martinez som en defensiv mittfältare.
Ja.
För att du har Christian Eriksen också, och du ska få in Bruno Fernandes längst, alltså på en tia roll. Vart ska du få in Ruiz eller De Jong på det mittfältet? Jag hade varit inte, om man kanske kör någon form av diamant, det vet jag inte. Men om man vill klämma in fyra mittfältare där. Och så får du inte glömma att Fred, som har varit en spelare som har varit extremt kritiserad, han lyfte ju sig extremt mycket förra säsongen när han verkligen fick en roll som passade honom. Så att han är ju inte, han är inte en dålig spelare. Och så har man ju fortfarande typ McTominay, men whatever.
Jag gillar McTominay.
Ja, jag tycker han kan tillföra också.
Han tillför. Han, som vi var inne på förut, han gnäller inte. Det är underskattat med sådana spelare.
På plan kan han gnälla.
Han gnäller inte om man inte får spela.
Ja, det får vi se, för nu har han ju fått spela så pass mycket att han inte haft anledning att gnälla. Men ja, alltså, Erik Ten Hag har faktiskt gått ut och pratat om just vad det är för typ av spelare han söker just i den här mittfältpositionen. Han säger liksom att vi letar på en spelare som kan spela i liksom the holding midfield position, alltså en bollhållande, temposättande. Jag tänker ju då liksom Toni Kroos. Alltså den, alltså en metronom som ligger på mitten och fördelar, ligger ganska långt bak, kan ta lite viss liksom defensivt ansvar samtidigt. Men alltså, but it has to be the right one. There are not many in that position capable of the level we demand. Alltså han vill ju ha en Frenkie de Jong typ som verkligen kan liksom bara styra ett mittfält.
Men
om man satsar på Toni Kroos efter Schweinsteiger debaclet.
Toni Kroos är en fruktansvärt mycket bättre spelare än vad Schweinsteiger var i det läget, men Toni Kroos kommer inte flytta på, ja i för sig om ett år så går han det bara skaka på.
Nej.
Alltså, kommer ni ihåg när ni pratade om Toni Kroos United? Det var ganska länge vi gjorde det, något sommar där.
Hade vi vridit tillbaka klockan 6 år så hade jag kunnat se det mer. Men Toni Kroos är en fantastisk fotbollsspelare fortfarande såklart, men svårt att se det. Men det är intressant där med Ten Hags kommentarer, att man just vill ha en bollhållande trygg mittfältare. Och visst, det får man ju i De Jong, men De Jongs extrema styrkor är ju att flytta bollen framåt i planen. Liksom kunna dribbla sig förbi motståndare och föra bollen in i den sista tredjedelen, vilket jag tycker också att man får med en spelare som Christian Eriksen.
Men du får inte det andra med Eriksen på samma sätt.
Nej.
Inte riktigt, men varför värvade man då Christian Eriksen?
Det är ett truppkomplement också. Den sa ni också, om vi inte kan hitta den spelaren så får vi liksom använda de spelare vi har i truppen just nu och utveckla någon i en position.
Ja, för jag kom på en spelare som vi glömde där just nu är ju... nu glömde jag till och med namnet på honom. Han som var utlånad till Everton.
Ja, Donny van de Beek.
Donny van de Beek, tack så mycket. Jag tycker att det ska bli extremt spännande att se vad som kommer hända med Donny van de Beek nu när Ten Hag har kommit in. För att...
Men han är ju inte heller en hållande mittfält. Han är ju en sån som åker omkring och tyder ytor offensivt. Och liksom...
Jo, förvisso. Men det ska bli inte... jag tycker att det ska bli intressant. Jag tycker personligen, om man inte liksom lyckas få de Jong till exempel, så är Uniteds mittfält ändå tillräckligt bra för att kunna utmana på toppen. Och när halva. Men det beror ju som sagt, det är med förutsättningen i mitt huvud vart Lisandro Martinez kommer spela.
Om Lisandro Martinez inte tänkt att spela på mittfältet, då vet jag inte vad de
nej,
på
då med. Behövs det nog en till.
Och det kanske är det som är lite den tanken då, att de kanske får ändra lite hur man lägger upp det mittfältet. Men jag tror att alltså, såhär, Fabian Ruiz har varit jättespännande. Det är ju en sån spelare som skulle kunna funka i den verkligen. Rollen. Frenkie de Jong en annan. Guido Rodriguez är en lite mer liksom, defensivt präglad gubbe, men skulle kunna teoretiskt sett gå in i en sån roll också, tänker jag. Jag sitter och funderar vilka andra typer av mittfält. Du vill inte ha tvåvägs, har du ju. Fred är ju en tvåvägs som är riktigt skicklig i det. Du behöver inte någon sån typ. Han, hellre spela Fred då, du kommer inte hitta någon.
Wijnaldum.
Det värsta är ju att Wijnaldum hade fått.
Jag vet. Det hade
en Dombele.
Faktiskt också. Alltså hade varit jättespännande att se United tröja. Det finns ju vissa namn som blir lite så här, det blir svårt att motivera dem. Alltså att få den värvningen
ja,
att
det, ja. Wijnaldum var ett skämt för att uppenbarligen så kommer inte det gå, men
Gio Lo Celso.
Det hade jag skrivit på.
Alltså eller hur?
Ja.
Alltså det kanske inte var United fansen vill ha, men alltså jag tror att det hade kunnat bli succé.
Nej, men jag vet inte om det är någonting som United-ledningen hade velat ha heller, men ja.
På lån från Spurs.
Alltså det hade varit fantastiskt. Det hade varit helt otroligt.
Ta in Lo Celso på lån, då cementerar man ju sig att man är under.
Nej, det gör man inte, för att det är ett genidrag.
Ja.
Det hade du fått en jättebra spelare.
Så länge du ser till att lägga in en köpoption eller köpobligation i det här kontraktet.
Ja. Jag fattar inte till... riktigt vad den här liksom bilden av att Lo Celso är en dålig spelare har kommit ifrån. Han är en helt otrolig spelare.
Ja, jag vet inte, det är för att Tottenham inte har kunnat använda honom. Jag vet inte riktigt, han har blivit överflödig. Men jag håller helt med dig. Så är det, Gio Lo Celso till United. Vad säger ni om den? Det var inte vad ni trodde vi skulle avsluta det avsnittet med, tror jag. Med det sagt så är det dags att runda av. Tack Linus, tack Sean, jättekul att ha er med. Tack alla lyssnare och tittare, eftersom vi var här på YouTube och TikTok också. Sillypodden kommer tillbaka nästa vecka. Så har det gått till dess.
Bra.
Hej då. One, class two, class three. And some are more expensive than others. And some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Information.
Look at me.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.